det här med scenskräcken känner jag är också något som tilltar med åren. Men som ni får ha lite överseende om jag darrar lite på manschetten ibland på rösten. Så man blir lite sådär. Idag så är det ju, det heter den femte söndagen i påsktiden, och alla som är intresserade av liturgi och sånt här då, vi är ganska många visade sig när jag googlar runt lite, anser att den här söndagen, eller vet att den här söndagen heter någonting, och det heter kantate. Och det är latin och det betyder sjunga. Och det var ju passande, tyckte vi. Eller tyckte jag. Och temat är dessutom, som Doris nämnde, växa i tro. Vilket då väckte mitt intresse, därför att det kanske hänger ihop då, va? Alltså att sjunga, man kan växa i tro genom att sjunga. Det är ju en utmärkt metod att växa i tro, spela och sjunga. Så var jag lite förvirrad när jag såg att samtliga texter på ett eller annat berör kärlek. Kom det in i detta också då? Och jag ska läsa en av de texterna, och det är från första Johannesbrevet kapitel 4, vers 10-16. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så måste vi också älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud, men om vi älskar varandra så är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom om han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen, och om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han är Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Ganska knölig formulering, kan man tycka. Och håll med om att om man frågar sig vad det innebär att växa i tro, vilket man kanske då bör göra inför en sån här predikan, så väntar man sig ungefär som när man ska odla grönsaker eller uppfostra barn eller ta hand om relationer eller vad det, att man väntar sig lite mer handgripligheter. Lite mer tips och metoder, någonting mer av konkret tillämpning. Men det enda vi får veta idag är att Gud älskar oss och älskade oss före vi började älska honom, i en ganska omständig formulering. Inga tillväxtövningar eller tips om hur man gör. Först blev jag lite besviken, för det här visste jag ju redan. Att Gud älskar oss. Men sen så insåg jag att det här kanske innehåller lite större visdom än så, som jag. Eller en stor visdom. Och för att göra det här lite begripligt så tänkte jag vi plockar ner det här på lite mänsklig nivå så vi känner igen oss. Ja, en gång så fick jag en fråga av en ung man. En mycket trånande men handfallen människa. Han frågade mig hur han skulle göra för att kunna få en tjej. Och jag var ju smickrande att han trodde att jag var expert på det då. Han ville just ha sådana här handfallna tips. Och när man då försöker, om man nu skulle försöka vägleda en sån person, så inser man ju snart hur meningslöst det här är, och lite löjligt till och med, va? Därför att själva hantverket i en kärleksrelation är ju i och för sig viktig, men är ju ett slags symboliskt språk bara, som uttrycker någonting betydligt djupare som måste liksom finnas på plats där först, va? Och det är ju kärleken. Och då är ju två saker som är helt avgörande. Alltså det, Killen i fråga måste ju naturligtvis älska eller känna någon slags vilja att leva med den här kvinnan, och samtidigt måste ju hon då känna samma sak. Annars blir det ju som han, den här, vad heter han, Gert van der Graaf, ni vet, han var ju blixtkär i Agneta Fältskog när han var tonåring. Och till slut så han levde hela sitt liv för att få bli ihop med henne, för att hon måste ju självklart vara kär i honom också, ansåg han. Så han flyttade till Sverige och lärde sig svenska, han kom från Holland och förföljde henne. Så han åkte dit för stalking till slut. Va? Så det inte funkar ju inte, va? Att göra så. Så det viktigaste av allt är att båda parter tror att den andres kärlek är på riktigt. Och jag har sagt det här förr, jag vet, jag har sagt det så många gånger, men jag tar det en gång till för att jag tycker det är en bra beskrivning. Jag kan omöjligt veta om min fru Eva älskar mig. Jag kan inte veta det. Därför att kärleken sitter inte i hennes uttryck för detta, utan i hennes hjärta. Det kan vara mina pengar hon är ute efter. Nej. Det kan det inte, för då har jag inga. Det kanske är min kropp, ja det vet jag inte. Möjligen. Men jag måste säga, jag har bara det alternativet att tro på att den där kärleken finns där på riktigt. För att den kärlek som först måste bevisas innan den godtas, den är dömd att dö. Finns inte den här ömsesidiga tron på den andres kärlek, så hjälper ju inga metoder, vare sig i himlen eller på jorden. Jag ska ta ett ytterligare exempel. Det finns undantag, tyvärr. Men i allmänhet så kan man säga att en förälders kärlek till sina barn, den är villkorslös. Och barnet i sin tur också, i sitt, ska säga, nyfödda oskadade tillstånd, så är ju så skapat att det också förbehållslöst litar till och tror på den här kärleken och den här omsorgen. Men ett barn växer ju och bör också för sin egen överlevnads skull växa i relationen till sina föräldrar. Det är egentligen precis på samma sätt som i vårt förhållande till Gud. Ett barns tro, eller den tro som en människa för första gången upplevt Guds kärlek hyser, kan liknas med ett nyfött barn. Och det vet vi att det är ju en paulinsk tanke, det här. För det riktigt nyfödda barnet så är ju mamma inte stort mer än ett bröst. Hela tillvaron kretsar kring ammandet. Och vid lämplig ålder så ska det här barnet vänjas av, och så ska det så småningom lära sig äta fast föda och även kunna sleva in denna fasta föda på egen hand. Och när det blivit större så ska det också kunna klara sig själv i flera situationer. Jag vet, en av våra söner var vi på sexårskontroll, och då frågade den här sköterskan, så sover han i egen säng? Så. Ja, det gör han väl inte, sa vi precis. Det borde han göra, så. För att snart börjar han skolan, och rätt vad det ska han sova över hos någon kompis. Och då är det ganska viktigt att han liksom kan känna sig trygg i sig själv, att kunna sova i en egen säng utan att ha mamma och pappa precis bredvid sig. Och det, så fick vi göra. Han protesterade givetvis och tyckte att det här var väldigt grymt av oss. Ja, vi förstod ju. Och sen kom tonåren med allt vad det innebär. Och där så småningom då måste ju barnet inte, räcker inte med att kunna äta fast föda på egen hand, utan det måste också kunna försörja dig själv, sörja för ditt eget uppehälle. Och varje steg i det här vuxenblivandet innebär ju en kris för människan. Ofta upplever det är till och med att barnet eller den unga människan, att det blir förskjutet eller övergivet i någon mening. Men allt syftar ju till att det som individ ska kunna lära sig att uppbära och härbärgera sin egen existens. Vad är det som gör den här processen möjlig? Och vad är det som gör att barnet i fråga inte växer upp till en bitter, cynisk människa som bara är präglad av en rad kalla, obarmhärtiga erfarenheter? Jo, det är kärleken. Och framförallt den grundläggande tilliten hos barnet, där barnet tror på förälderns kärlek. Alltså om en vuxen människa vid 20 års ålder fortfarande är tvungen att dia sin mor för att känna sig trygg och nöjd, så skulle vi betrakta det som något slags övergrepp närmast från föräldrarnas sida. Det är kärlekslöst alltså att inte kräva av en människa att hon växer upp. Den som, ska vi säga då, är nyfödd i sin tro upplever ju Gud ungefär på samma sätt som ett nyfött barn upplever sin mamma. Alltså jag har erfarenhet av det. Jag har ju för många, många år sedan nu en dramatisk omvändelse. Men på samma sätt är det väl, fast lite mer utdraget, om man är född in i det, va? Barnatron, den här... Det är någonting varmt, det är tryggt, det är gott, det behöver inte vara särskilt reflekterat. Det är fullkomligt ansvarslöst också i en mycket djup positiv mening. Men så kan det naturligtvis inte fortgå. Och det gör det inte heller, tack och lov. Jag vill citera en klok man som är teologisk krönikör i den här nya utmärkta tidskriften Hälsning. Han heter Stig-Roland Rask och han skriver en liten artikel där om Gud och gudsbilder. Och han skriver så här, citat: "För en tid sedan pratade jag med en person som sa sig ha förlorat sin tro. Lite längre in i samtalet förstod jag att den bild som han hade lämnat, det var en uppfattning som jag själv inte var i närheten av. Jag förklarade att den Gud som han har övergett, den tror inte jag heller på. Vi var till hans stora förvåning helt överens." Det där är ganska viktigt. Ni har hört den här, har du kvar din barnatro? Det här, så man hyllar kanske främst inom frikyrkans värld, så hyllar man i hög grad det här med barnatron. Frågar någon mig så här, har du kvar din barnatro, så är svaret på det nej. Absolut inte. Jag har efter ett långt liv nu som troende en betydligt mer vuxen tro. En mycket mer reflekterad tro. En mycket mer, ska vi säga, en tro som jag bär upp själv på ett helt annat sätt. Och vägen dit, det ska ni veta, har varit kantad av kriser. Nödvändiga kriser dessutom. Men det har mitt vuxenblivande i övrig mänsklig mening också varit en väg kantad av kriser. Det måste vara så. De gamla mystikerna på 1500-talet, vi kan ta till exempel Johannes av Korset, som Wilfrid Stinesen, den nu levande dansk författare, har fördjupat sig och finns att läsa om de här. De här mystikerna ägnade mycket tid åt att förstå just det här. De menade att den bedjande människan, som han sa, upplever regelbundna perioder då hon förlorar Guds nåd och kärlek. Så är det naturligtvis inte, men upplevelsen är detta. Det människan går igenom då är ungefär detsamma som barn och även vuxna människor upplever när de tvingas ta ett nytt steg i sin mognad. För att detta ska vara möjligt och för att detta ska kunna vara en god process krävs för det första naturligtvis kärleken ifrån Gud. Och det var ju det Johannes sa, va? Gud har älskat först, det är därför det funkar. Om min egen, och att också min egen tro, som jag då måste tränas att förlita mig till, att tro på att denna kärlek faktiskt är verklig, oavsett vad jag känner för stunden. Om jag som människa kräver bevis på den kärleken. Häng med nu, för det här är lite viktigt. Om jag som människa kräver bevis på den kärleken. Vem definierar vad detta beviset ska vara och innehålla? Jo, det är jag som gör. Det är alltså jag som kommer att definiera vad detta bevis är. Och då skulle jag med automatik ofelbart kräva någonting som jag faktiskt måste lämna. Ungefär som vår lille son då, sa vid 6 års ålder när han inte fick sova i våran säng längre. Så sa han, ni älskar inte mig längre. Om ni älskar mig så låter ni mig sova i er säng. Alltså han begär någonting som han är tvungen att lämna. Han själv definierar beviset. Förödande. Hur länge skulle det beviset gälla, tyckte han, kan man fråga sig. Tills han är 40 år eller? Och vad skulle det då få honom att sova i egen säng? Ni förstår. Om jag som kristen ber att jag åter ska få uppleva Gud på samma sätt som jag gjorde den dag jag var nyfrälst. Som om detta skulle vara det bevisade tecken på att Gud verkligen älskar mig. Då är jag helt ute och cyklar. Det är en villfarelse. Gud vill alltså tvinga oss att växa i tro på samma sätt som en förälder tvingar sina barn att bli vuxen. Och det är kärlek. Din och min tro på denna kärlek är verklig. Det är helt avgörande. De stunder som vi står kanske både förvirrade och rädda inför det som ska komma och samtidigt sörjer det som har varit men nu är borta. Den processen tar aldrig slut. Vi rör oss hela tiden mot detta vuxna, det fulländade liv som då väntar när detta universum ska fullkomnas. Det är den resan vi har att göra. Och det mest avgörande och skrämmande steget för oss alla, det är naturligtvis döden. Men vi måste, för att nu då citera ännu en gigant, nämligen Paulus, även där klädas av för att sedan bli någonting nytt. På samma sätt som det finns praktiska knep som man kan tänka på när det gäller barnuppfostran och äktenskap och morotsodling eller vad det kan vara, så finns det väl saker man kan ha nytta av i fråga om andlig tillväxt. Men det är lite grann mer beroende av vilket kyrkligt sammanhang man befinner sig just nu. Om man vill sjunga sånger eller klä sig i kåpa och meditera. Alltså det, de här sakerna är mer ett symboliskt uttryck för någonting. Det avgörande är Guds kärlek till oss och vår tro på den i alla livets skeden. Även när vi tas ifrån det vi håller kärt.